Ja, tack så mycket för förtroendet att vara här igen och tala än en gång. Det här med förvaltarskap är inte alltid så enkelt. Att vara en god förvaltare kan ha sina sidor. Vi har nu en uppgift att förvalta en fastighet, Vidsjö, den är i Spiken. Och det är en fastighet med anor, kan man säga. Min pappa byggde ju huset tillsammans med sina bröder på 30-talet. Och när vi nu ser våra barnbarn vara där också, så är det faktiskt fjärde generationen som är på Vidsjö. Och när jag satt och skrev ner lite anteckningar för den här predikan, så satt jag vid det skrivbord där min pappa satt för kanske 50-60 år sedan och förberedde sina predikningar, en del av dem som han höll här. Så det är mycket känsla i det här. Och sen får man en massa råd. Och då finns det en del som säger, riv ut all inredning och gör nytt. Okej. Okay. Sen är det många som säger, nej men det här är så genuint. Och det är bra byggt från början. Bevara så mycket som möjligt. Och då blir det en balans i det här förvaltandet. Att bevara och förnya. Vi måste ju ändå förnya lite så att vi får modern kunskap och modern standard när det gäller våtutrymmen och avlopp och sådana saker. Men ändå bevara det som vi har att bevara från generation tidigare. Där är vi. Och detta gäller ju egentligen all form av förvaltning då. Att vi har det här att hantera det som finns, bevara det som går att bevara, det som bör bevaras. Förnya efter ny kunskap och nytt sätt att se på saker idag. Detta är väldigt viktigt. För det finns ju ett uttryck i det här. Man talar om kanske företag och så i tre generationer. Då är det första generationen som förvärvar någonting, skapar någonting. Och sen finns nästa generation som ärver för vidare. Och så finns den tredje generationen som fördärvar. Det här känner ni igen, va? Förvärva, ärva och fördärva. Det vill vi inte vara. I varje fall inte när det gäller att förvalta det som Gud har gett oss att förvalta. Allt från skapelsen, våra mänskliga relationer, församlingarna, Guds verk som ska förvaltas. Detta är viktigt. Och sen har vi denna texten som är lite jobbig som Torvald läste. Men det är en liknelse. Och då har jag lärt mig att i en liknelse behöver man inte se att varje detalj har någon överförd betydelse som vi måste tolka. Utan det är en poäng man ska hitta i liknelsen. Annars blir det svårt, och jag har fått sådana frågor i den här texten, ska ni veta. På alfakurser och annat. Hur kan man överhuvudtaget begära att någon ska skörda där han inte har sått? Eller vad händer om man får 5 pund och gräver ner 1 men förvaltar de andra 4 väl? Vad blir det då? Ni förstår vad frågor man kan få. Men nu gäller det att hitta poängen. Och det är ju att Gud har gett oss gåvor, talanger. Det är bra att det heter talenter nu, för då är det lätt att förstå att det är talanger. Tidigare stod det pund. Och då fick man alltid förklara att det grundordet är talent. Och det betyder talang, gåvor som vi har, som vi ska förvalta. Och sen är det ju detta, ja, man kan förvalta på olika sätt uppenbart, det är ju poängen. Och att det har betydelse hur vi förvaltar. Det är den viktiga poängen. Har någon gång någon sagt till er att du har nog grävt ner ditt pund? Har ni hört det? Det är ganska jobbigt. Jag har fått höra det om mig. Ivar, du gräver ner ditt pund. Och nu är det kanske 36:e gången jag predikar här, så nu känner mig så väl så jag kan ta det här lite personliga. Och det är faktiskt på mitt jobb på matematik. Då finns det matematiknördar. De håller på med matematiken dag och natt och vardag och helgdag. Och de märkte att jag inte gjorde det. Och då fick jag ibland höra, Ivar, du gräver ner ditt pund. Och det var i samband med att jag berättade, men jag har så mycket annat jag vill göra. Och de visste att jag jobbar i församling och bistånd och mission och allt sånt. Och så med glimten i ögat sa de då, för de ville också berätta att de kunde de här bibeltexterna. Och så sa de, Ivar, du gräver ner ditt pund, ditt matematiska pund. Därför att du sysslar med så mycket annat. Men då tänkte jag på det här. Jag gräver ner ett pund, men jag kanske förvaltar en massa andra. Och det kanske är okej ändå då. Ja. Ja, ni förstår lite humor i det här. Det sades alltid med glimten i ögat. Flera gånger Ivar gräver ner sitt pund. Därför är han inte här just nu. Han är någon annanstans. Yes. Det gäller att förvalta det som Gud har gett oss, det som Gud har skapat. Allt ifrån naturen, som vi hörde alldeles inledningen här, att det är viktigt att förvalta det, till kyrkan och församlingen, våra mänskliga relationer. Och när det gäller skapelsen så har vi ett tydligt uppdrag redan från början i Bibeln. Egentligen tre saker som vi har fått i uppdrag att göra som är relaterat till det. Vi ska föröka oss och uppfylla jorden. Det har vi gjort över hövan bra på något sätt. Det får vi nog säga. Men sen har vi också uppdraget där att bevara, förvalta skapelsen. Det är vi sämre på faktiskt. Det är precis som du säger, Doris. Skapelsen lider och våndas och har feber. Och det tredje uppdraget som jag inte kommer in på överhuvudtaget, men jag vill bara nämna det, är ju att vi ska beskriva, studera skapelsen. När Gud säger till Adam, ge alla djuren namn, så betyder det mer än att bara ge ett namn. Det betyder, ta reda på hur allting hänger ihop, de olika arterna och allt så här. Det är att studera, och det är ju naturvetarna. Men det här att bevara då. Ja, då kan man se vad det är för ord i grundtexten. Ibland så säger man ju kanske att man ska råda över skapelsen. Och det kanske låter att det är med makt och översitteri och så. Men ordet är egentligen det ordet som också kan översättas med just bevara. Se till att skapelsen, allt som Gud har gjort, bevaras. Alla arterna, så gott det går. Kanske finns en del som kommer ihåg hur det var med välsignelsen för. Då sa man, Herre signe du och råde. Känner ni igen det? Ordet råda. Nu säger vi, Herre välsigna oss och bevara oss. Råda och bevara är samma ord. Och det är faktiskt samma ord som i Bibeln används när man ska beskydda och bevara staden. Väktarna på muren, de ska råda över staden. Bevara, skydda staden. Så där har vi ett jätteviktigt uppdrag. Och det är ju faktiskt så att människan påverkar klimatet negativt. Det är ju de allra flesta forskare överens om nu. Och att skapelsen har, jag brukar säga att det är skapelsefeber. Därför att temperaturen stiger. Och det är ganska bra att ha uppdraget att tala till barn ibland, för då får man skärpa pedagogiken. Och när jag har en grupp barn så sa jag så här, har ni varit sjuka någon gång? Givetvis. Har ni haft feber? Vet ni vad feber är? Har ni några? Ja, jag har feber. Och så frågar, hur mycket är normalt att ha temperatur för en människa? Då är det någon som vet, kanske 37 då. Mm. Hur känner man sig om man har feber? Ja, man är varm. Ja. Hur mycket feber är farligt? Ja, 40 är ganska farligt. 39 känner man sig dåligt. Det visste en del barn. Och från 37 till 39 är 2 grader. Och det är det man talar om i skapelsen nu, naturen. Att det, blir det mer så är det riktigt, då är det farligt. Då är det feber. Riktigt rejält. Och så frågar jag barnen, när man är sjuk, vad gör man då? För jag vill ju alltid ge hopp i det här. Att inte liksom, det finns ju någon, ja, men det finns medicin. Det finns botemedel. Ja, vi har medicin i ett skåp hemma. Det, mamma och pappa vet detta. Och vi kan få det och det blir bra. Feber går ner. Och vi har berättat att det finns någonting som vi kan göra. Och så tar vi exempel på det. För att förbättra situationen. Nu har vi inte tid att gå igenom det här. Men det förstår ni ju att det finns mycket sånt. Och barnen vet. Man kan källsortera. De vet alla de här. Det kan de. Och så kommer det fram väldigt naturligt. Och så i det här sammanhanget talar vi om att det är Gud också som har skapat och han vill att vi ska ta hand om det här. Men om, ibland kan det väl bli så att det som finns i medicinskåpet inte hjälper, vad gör man då? Då ringer man doktorn. Eller åker till doktorn, det vet de. Och då brukar jag säga så här, men det finns också andra doktorer. Det finns någon som är doktor i miljö. Och min son är ju det. Så därför, om han är med så brukar jag säga, Antons pappa till exempel, han är doktor i miljö. Och de kan hjälpa oss. Om vi inte riktigt klarar av det själva, hur ska vi göra? Fråga dem som vet. De kan lösa problemet. Och barnen är med alltså. Nu har ni fått vara barn ett tag. Känns det bra? För det som funkar för barn, det funkar för vuxna. Det har jag lärt mig. Ett sätt att tackla det här med naturen då kan ju också vara att beskriva hur fantastisk naturen är. Det blir som, alltså då får man större lust att bevara det, eller hur? När man hela tiden tänker på hur vackert det är, hur skönt det är, hur välordnat det är, på vilket sätt Gud har skapat så otroligt mirakulöst. Så ta bara den mänskliga eller vilken cell som helst som är grunden för livet, så är det som ett helt samhälle. Denna lilla, de flesta cellerna är osynliga, men det är som ett helt samhälle. Där det egentligen finns sjukvård, transport, det finns avfallshantering, det finns all form av infrastruktur och sjukvård där. I denna lilla cell, det är som ett samhälle. Och när man beskriver det så är det, blir det så fascinerande. Vi har en bekant som var inom vården och skulle gå en vidareutbildning. Och just handlade om cellen. Och då säger hon, den personen som har undervisningen, här kan vi nog inte tränga riktigt långt in, för då blir vi alla religiösa. Det ligger något i detta fantastiska mirakel. Och där inne finns det som vi kallar DNA då, som är själva koden för allt i livet. Och det är egentligen det fyra bokstäver kan man säga om man pratar överfört. Det är, kemiskt är det kvävebaser och de har väldigt vackra namn. Men de förkortas A, T, C, G. Det är fyra bokstäver. Allt detta är Guds språk för att skapa allt liv. Det är fantastiskt. Kombinationer av de här fyra bokstäverna ger oss alla här med variation. Och allt annat skapar djur och växter och allt. Det är fascinerande. Och det är en fantastisk kompakt lagringsform, det här DNA, som ligger i kärnan på cellen. Man kan absolut inte se det. Men om vi skulle ta all DNA från alla människor som har funnits genom historien och finns nu, så är det lätt att ha det i en hand. Så lite är det. Så kompakt är det. Så när man säger att Gud håller hela världen i sin hand, då har det fått en ny innebörd för mig. Om hans hand skulle vara som min, skulle han ha alla människor. Och det är ingen match för Gud om han så vill att från de DNA skapa om oss i en ny värld. Han behöver bara DNA egentligen, från var och en av oss. Det är en ny tanke som jag har om den kommande världen också. Take it or leave it. Men för mig är detta häftigt. Detta att det finns mirakler i den naturliga. Vi säger kanske att vi ser så lite mirakler idag. Men då tänker vi bara på de övernaturliga miraklerna. Tänk också på de naturliga. Vad som Albert Einstein, han sa, det finns två sätt att se på tillvaron. Som det ingenting är mirakler. Eller att allt är mirakler. Då väljer vi att se att allt är mirakler. Och Gud finns i det naturliga och i det övernaturliga. Allt ska förvaltas. Och så ska vi förvalta hållbart. Det har ni nog hört talas om. Hållbar förvaltning, eller hur? Och då talar man om ekologiskt hållbarhet. Det har ju med naturen då. Ekologin ska leva så. Och man talar om socialt hållbart liv och man talar om ekonomiskt hållbart liv. Det är de tre. Jag vill alltid lägga till ett fjärde, och det är andlig hållbarhet. Var hittar vi den andliga hållbarheten? Ja, det är ju bara att kolla. Hur länge håller en andlig rörelse? Det finns en del som poppar upp, dagsländor, och de försvinner. Men det som står sig 2000 år, vad ska vi säga om det? Har det varit hållbart? Yes. Det har varit hållbart. Det ska vi fortsätta att förvalta. Hållbar andlighet. Så här i Norden kanske det är 1000 år. Men nu är det intressant, för nu har man en ny forskning där man har hittat spår av aposteln Andreas i södra Finland. Och det är Norden. Så egentligen kanske evangeliet kom för 2000 år sedan till Norden redan. Spännande. Hur den är med det, så är vi med att förvalta någonting som har varit minst 1000 år i vårt land. Det är häftigt. Och det är också härligt att komma hit kanske efter en 30-35 år och se att den här församlingen, de här församlingarna som samlas här, de är kvar. Och jag kan komma hit och predika, Ulla kan komma och sjunga. Och kyrkan är full. Det har blivit förändringar, eller hur? Pingstgruppen har lite annan nu, en del av Lidköping. Och mission har gått ihop. Ekumenia har gått ihop, två församlingar. Det ser lite annorlunda ut, men det finns, det är bevarat, det är kvar. Så man har bevarat och förnyat på ett sätt så det funkar idag. Bra gjort. En sak som vi ska speciellt förvalta är faktiskt Guds nåd. Och det är ett härligt bibelord i 1 Petri brev 4:10. Ni som kör anteckningar. 1 Petri brev 4:10. Att vi ska vara förvaltare av Guds nåd i alla dess former. Guds mångfaldiga nåd. Står det i en annan översättning. Nåden är väl det enda som är kompromisslöst riktigt. Som står fast i alla tider. Och det ska vi hålla fast vid. Jag fick för ett tag sedan. Det var också i samband med en sån här alfakurs, ni vet, en grundkurs i kristen tro. Kan du sammanfatta den kristna tron i några ord? Säg att du ska ta 3 ord. Ja, tänk efter nu. Jag var inte beredd på den frågan riktigt då. Men jag sa faktiskt, ja men då tar jag de 3 orden. Nåd, barmhärtighet och kärlek. Det finns flera ord. Men jag fann dem just då. Och när jag sen fick tid att tänka efter den här alfakursens samling, så tänkte jag, även om jag får lång tid att tänka, så tror jag ändå jag tar de 3 orden. Nåd, barmhärtighet och kärlek. Som på något sätt definierar evangeliet, den kristna tron, från början tills idag. Så då kan jag väl säga något bara om de orden, för det är ju detta som är ord eller begrepp som vi ska förvalta då. Barmhärtigheten lyser genom hela Bibeln. Börja med Gamla testamentets profeter, så ser ni att det är barmhärtigheten som är viktig. Att ta hand om de svaga till exempel. Faderlösa talas det om då. Änkorna, invandrarna är nämnda. Det kan vara aktuellt idag, men det kan också vara andra grupper som är aktuella idag för vår barmhärtighet. Det måste vi förvalta. Och jag tycker att Peter Halldorf, han har skrivit i tidningen Dagen, skrev det väldigt bra också med tanke på vad är det som är farorna i vårt samhälle. De tänker kanske att invandringen är en stor fara. Ja, men då säger Peter Halldorf, det finns en mycket större fara. Det är om vi missar det här som Gamla testamentets profeter har sagt ska gälla. Att ta hand om de svaga. Faderlösa, änkorna, invandrarna. Missar vi det, då är vårt samhälle illa ute. Och här kan vi också tända moteld på något sätt. En moteld kan ju vara det jag nämnde, att vi talar om skapelsen så ska vi berätta om allt positivt. Och det är även här. Här kan vi faktiskt berätta om allt positivt som invandringen, nysvenskarna, betyder i vårt samhälle. Det är bara att titta på alla arbeten där det finns invandrare. Hur skulle det gå om de inte var där? Tänk efter och titta. Så ser vi vilket behov vi har. Och även ekonomiskt hållbart i vårt land så behöver vi invandring på en rimlig nivå. Så är det ju. Och detta måste vi prata om som en motdel. Nu har ju det här begreppet motdel blivit väldigt aktuellt på grund av att det brinner i Sverige. Och ett sätt att göra motdel är ju att skapa en brandgata. När man vet att branden är på väg så går man i förväg och bränner upp en gata. Och då kan branden inte ta sig över det. Det är en brandgata som man har skapat genom eld. Och detta är ju ett sätt att skapa begreppet moteld. Man helt enkelt bränner upp brandens mat. Då dör den. Och det är lite så vi ska tänka. Mentalt alltså. Skapa mental moteld. Och då kan vi tala om allt positivt med invandringen. Vi kan tala om allt positivt med vår skapelse. Då är vi där och tänder moteld. Kärleken då är ju jätteviktig. Det står i 1 Johannes 4:18 för er som noterar. 1 Johannes 4:18 är ett älsklingsord för mig. Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Det finns saker som är okej att vara rädd för naturligtvis. Men det mesta som vi oroar oss för, det kommer aldrig att inträffa. Det vet vi också. Och att leva med rädsla, rädsla för det annorlunda, det nya, är absolut inte bra för ett samhälle. Kärleken fördriver rädslan. Och det som verkligen kan få bukt med människofruktan, vet ni vad det är? Det är Guds fruktan. Och då är det inte att vara rädd för Gud som det här ordet Guds fruktan kan antyda, utan det är att förhålla sig till Gud, vara nära honom, fördriver människofruktan. Guds fruktan fördriver människofruktan. Det kan ni få ta med er också. Slutligen vill jag säga något om nåden. Den röda tråden genom Bibeln. Den röda, alltså kärlekens färg, blodets färg. Vi kan säga mycket om detta. Denna fantastiska röda tråd då, genom Bibeln. Och vet ni, den liturgiska färgen är rött, då är det den helige ande. Men bra. Vi kör ju inte liturgiska färger här egentligen, Doris. Men om vi skulle gjort det så... Ja. Och det hade handlat om den heliga ande, då hade det varit rött. Den här nåden tar sig uttryck på många sätt. Och nu är vi tillbaka till det här med gåvorna då, som vi egentligen startade med. Talenterna, talangerna. Så vi sluter cirkeln här och är tillbaka där. Nådens mångfald tar sig uttryck på massa olika sätt, i gåvor och talenter. Och nu kommer jag bara läsa upp ett antal såna här talenter. Och jag vet att i den här skaran av lyssnare nu, vi som är på gudstjänst här, så finns de här talenterna och de här gåvorna. Det har inget med ålder och så att göra, utan de bara finns. Och för att ni ska få möjlighet att känna igen det ska jag läsa upp 30. Som man hittar i Bibeln. Och det är för att jag vet att de här gåvorna bygger upp gemenskap, bygger upp församlingar. Och jag vill faktiskt uppmuntra er att använda dem. Det är ett sätt att förvalta. De här 30 gåvorna hittar man i Bibeln. Och ni kommer att märka att en del känns mer naturliga och andra känns mer övernaturliga. Men kom ihåg vad vi sa, Gud finns i det naturliga och det övernaturliga. Vanliga liksom gåvor som finns i vår personlighet och det som kan tillkomma på mer övernaturligt sätt. Allt finns här. Givmildhet, gästfrihet, barmhärtighet, självvald fattigdom, kunskap, organisation, vishet, konstnärlighet, hantverk, musik. Evangelisation, mission, apostel, själavård, ledarskap, herde, undervisning, tjänande, hjälpsamhet och att leva i celibat. Tro, bön, att lida för sin tro, urskiljning, tungotal, tolkning av tungotal, profetia, befrielse, helande, under och tecken. Vilken samling talenter som vi har här. Använd dem. Och när ni gör det, både naturliga och övernaturliga, tänk på att ni förvaltar något av Gud. Det fantastiska med nåden är att det finns ingen, ska man säga, det finns inga undantag. Gillar ni när det är reklam på TV? Sådana här märkliga avbrott. Man kan bli irriterad, men man kan också utnyttja det. Man kan ställa sig upp och sträcka och ha lite gymnastik, eller man kan sätta på kaffe eller såna grejer. Men egentligen så jag gillar det inte. Och ofta är det också något erbjudande och så finns det en undertext som man inte hinner läsa, och det är själva poängen. För det är alla den finns lite undantagen och sånt där. Och vi hade ett sånt exempel, Ulla och jag, vi skulle gå på restaurang i Mölndal, Taverna heter den. Och då hade vi fått ett sånt där erbjudande att man kunde gå och äta två och betala för en. Och det var fantastiskt, vi hade ett sånt här häfte, så rev vi ur den sidan och så gick vi glada i hågen dit. Och så beställde vi och så sa vi ska använda det här erbjudandet också. Och titta på det. Har ni inte läst det finns stilta? Det hade vi ju inte. Ja, men det står ju här att det gäller inte torsdagar och udda veckor. Och det är ju torsdag och udda veckor nu. Ja, men varför gäller det inte då? Jo, det är för att vi har speciell underhållning då. Ett band som spelar. Och då kan man inte ha två erbjudanden samtidigt. Man kan inte äta billigt och lyssna på musik samtidigt. Ja, men det är ju det här. Nu gjorde det ju ingenting, för det drabbade inte några av de allra fattigaste. Och underhållningen var bra. Så det är klart att vi betalade. Men just det här, vad skulle jag säga? När det gäller nåden så är det grace på engelska, det är gratis. Och det finns ingen finstilt undertext. Inga undantag. Det gäller alla och allt. Det är Guds nåd. Förlåtelse, försoning och frälsning i Jesus Kristus, det är för alla. Och jag tror jag stannar där. Och så ska vi be tillsammans. Herre, tack för alla gåvor som du har gett oss. Tack för att du har gett oss saker som vi har ansvar för, som vi ska ta hand om, som vi ska förvalta. Hjälp oss att göra det med glädje, därför att det är ditt verk, dina gåvor, dina talanger som vi förvaltar, som vi förmerar, som gör att ditt rike växer. Tack för alla dessa år som församlingar har funnits på denna ö och förvaltat det goda evangeliet genom att goda förvaltare har funnits här. Tack för nåden, tack för barmhärtigheten, tack för kärleken, tack för att det täcker allt och vi får bara ta för oss av det. Amen.